Just nu så pågår OS i Paris. Det är världens största idrottsarrangemang och många miljoner människor följer med under de här dagarna. Och under invigningen av OS så gjorde Paris sitt allra bästa för att dela sin kultur och visa världen vad Frankrike handlar om. Det var mode, det var arkitektur, det var dans på Notre Dame och massa andra saker. Men den senare delen av invigningen dominerades av någonting som fick kristna i de allra flesta läger och över hela världen att reagera. Det var en dragshow med Jesu nattvard som utgångspunkt. Och jag ska förklara lite mer om det här och försöka dela med Bibelns undervisning och visdom om vad det här är för något och hur en kristen reaktion på just blasfemi borde se ut. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Innan jag kommer in på det jag ska tala om idag så vill jag bara säga att Hans Lindelöf, en av de andra programledarna här i Radio Maranata, han har också gjort en analys och delat sina tankar kring det som hände under OS-invigningen. Om du inte hörde det programmet 1 augusti 2024 så kan du hitta det på maranata.se om du letar dig fram till det datumet, och programmet heter Förförelsens portal. Jag har inte gjort det här programmet för att jag är oenig med Hans på något som helst vis, utan tvärtom så tycker jag att våra tankar sammanfaller på flera olika områden. Men istället så är det så att jag gjorde mig några egna tankar som jag gärna vill dela. Och det var bara det jag ville säga för att om det i tillfälle du har hört båda programmen så att du inte blir förvirrad över det här. Men vad var det då egentligen som hände under den här OS-invigningen? Det var alltså fredagen den 26 juli i år. Jag såg en del av det här programmet live. Och som sagt var så var det väldigt många olika kulturella inslag med musik och dans och olika prestationer, samtidigt som man presenterade alla de här ländernas olika trupper som kom seglande ner för den här floden som går genom Paris sen. Och sen då i den senare delen av det här programmet, medan båtarna åkte under broarna, så klippte man då till någonting speciellt som skedde på en av broarna. Under en av de här parollerna som man hade ju olika paroller, frihet, jämlikhet, systerskap och så vidare. Och under en av de här parollerna så hade man ställt upp ett långbord med en röd löpare på. Och på den ena sidan av bordet poserade då ett dussintals personer. Och för mig så var det ganska intuitivt vad det skulle föreställa, vad det skulle parodiera och vem det skulle provocera, vad det skulle handla om. För scenen där var en slags parodi eller en tolkning av Leonardo da Vincis världsberömda målning Den sista måltiden. Du har helt säkert sett den, där alla lärjungarna sitter på ena sidan av ett långt bord och Jesus sitter i mitten. Han har precis sagt att en av er ska förråda mig. Så det är lite allmänt tumult i den här bilden, den här målningen. Men samtidigt så är det en symmetri och linjer som bara en renässansmålare kan framkalla. Det är en klassisk målning. Om du inte vet vad jag menar mot förmodan så sök på Den sista måltiden på Google så dyker den garanterat upp. Och många har naturligtvis parodierat och tolkat den här målningen på alla dess sätt genom historien och inte minst i nutiden. Så vad var det då som var så speciellt med den här installationen? Jo, det handlade om att de flesta som var där var dragartister, alltså män utklädda som damer eller andra varianter. Och det som firades var helt uppenbart HBTQ-livsstilen och ideologin, med speciellt fokus på de sista två bokstäverna i HBTQ, T och Q, trans och queer. För det som följde då var en kombination av dans, catwalk och dragshow, där de använde det här bordet som scen för showen. Och där en tydlig agenda av sexualisering och normalisering av perversioner och en utsvävande livsstil verkligen stod i fokus. Och den här inträffade där, den här showen eller vad vi ska kalla det, skapade en väldigt stor reaktion bland kristna i alla led, från pingstvänner till katoliker och alla möjliga led, även bland liberalteologer så såg jag det här. Och i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till på sociala medier. Så påpekade man då hur hädiskt och otroligt osmakligt hela den här showen var. Och jag måste för min egen del säga att jag blev faktiskt överraskad över den starka och väldigt unisona reaktionen från kristna. Och bara någon dag senare så var Paris 2024, alltså arrangören av OS, tvungen att gå ut och beklaga det inträffade och beklaga till dem som kände sig kränkta av det här då. För min egen del så måste jag säga att jag såg vad som skedde och jag förstod ganska omedelbart vart det bar hän, vad det handlade om. Och för min egen del så lät jag mig inte provocera så väldigt mycket av det här. Jag vet inte om jag tycker att det var så kränkande eller det kanske bara handlar om att jag inte blev så överraskad. Det var helt enkelt inte särskilt överraskande. Det här menar jag är en given del av vår samtid. Jag hade blivit mycket mer överraskad om det inte hade funnits inslag av homo, bi, trans och queer. Och om kristendomen och dess ideal inte på något sätt hade hånats. Man kan inte förvänta sig annat, tänker jag och tycker jag, från de som gång på gång svär sin trohet till samtidens ideal när det gäller sexualitet, gränslöshet och Guds uppror. Och i kölvattnet av den här händelsen så har det naturligtvis kommit motreaktioner också på de här reaktionerna. Man har påpekat att snarare än att vara en parodi på Da Vincis Den sista måltiden så var det en tolkning av Bacchusfestivalen, som det också finns målningar av som, ja, inte så tydligt men till viss del påminner om det här då. Så man säger att det var en tolkning av Bacchusfestivalen. Bacchus var ju då den grekiska guden som hade hand om alkohol och fester. Och naturligtvis så firades Bacchus i den grekiska och den romerska världen. Och en av de som uppträdde på den här showen var då också utklädd som just Bacchus. Så man kunde säga, är det så då att kristna överreagerade utan att ha alla fakta på bordet? Det hade inte varit första gången och antagligen inte sista heller. Men det verkar som att det har kommit fram att mycket av den här scenen faktiskt byggde på Da Vincis målning. Men när det är sagt, är det verkligen vår uppgift som kristna att reagera på hädelse av en målning, även om den målningen är en avbildning av någonting väldigt viktigt, väldigt stort och heligt inom kristendomen? Eller är vår uppgift att gå emot hädelse av den kristna tron överhuvudtaget? Och om vi nu ska reagera på hädelse, hur ska då den här reaktionen se ut? Jag tror nämligen att problemet ligger djupare än i en show på en bro över floden sen. Och jag tror att lösningen är någonting annat än det som man kanske intuitivt tänker sig. Och jag tror också att Bibeln kan vara med och sprida ljus över det som händer här. Den första frågan som vi ska ställa oss, det är vad som är definitionen på blasfemi eller hädelse naturligtvis. Enligt de flesta definitioner som jag har kunnat hitta så handlar hädelse eller blasfemi om att tala kränkande eller göra någonting kränkande om något som anses heligt inom en religion eller livsåskådning. Så då blir det ju naturligtvis en definitionsfråga. Vad är heligt inom till exempel kristendomen? Du kan tänka på andra religioner, men inom kristendomen då, är nattvarden helig? Är Bibeln helig? Ja, det är de naturligtvis på vissa sätt. Men vad innebär det att Bibeln till exempel är helig? För det finns inga bibliska regler för vad man får göra med en bibelbok. För det är inte pappret och tryckfärgen som är helig, utan det är det som står där. Så oavsett hur man vrider och vänder på det, så är det en definitionsfråga. Och jag skulle säga att ting som sägs för att vanhedra gudomen, för att kränka gudomen på något sätt, det är en hädelse. Och det betyder då att kränka kristna, det är inte en hädelse. Och att förlöjliga den teologi som vi håller för sann är egentligen heller inte en hädelse. Men att kränka Guds person är det då. Och det betyder ju naturligtvis inte att det är bättre eller värre att kränka människor än att kränka Gud. Jag försöker bara ge mina tankar här om hur man ska definiera just de här orden blasfemi eller hädelse. Och utifrån den definitionen så kan man ju fråga sig om OS-invigningen var blasfemi eller inte. Men jag tycker egentligen inte att det är helt relevant, alltså att den frågan är den viktigaste frågan, för Gud blir inte bekymrad eller rädd för att någon skulle kunna tänka sig att häda. Gud behöver inte försvaras på det sättet genom att vi förbjuder hädelse till exempel. Vi behöver inte fråga oss hur grovt eller inte grovt den kristna identiteten har kränkts. Synd är synd. Om det handlar om blasfemi, om det handlar om högmod, stöld eller någonting annat. Och hädelse är, när jag läser Bibeln, Guds område. Vi är inte kallade att hämnas hädelse eller någon annan synd på det sättet. Naturligtvis så ska man inte acceptera hädelse i Guds församling, i församlingen, i gemenskapen där man ska upphöja och ära Jesu namn. I den kristna församlingens tidiga historia så verkar det som att vissa gjorde just det, och att man gjorde en slags uppgörelse med dem. För Paulus säger i 1 Timoteus kapitel 1 och vers 20 att Hymenius och Alexander, de hade hädat, och de var uppenbart personer som då fanns i församlingen och som blev utestängda ur församlingen. Och däremot så är vi kallade att hålla ut när människor hädar Gud och när de hånar oss. När de hädar det som Jakob säger, det sköna namnet som har uttalats över oss. Och vi är också kallade att be för de här människorna, och vi är kallade att tala evangeliums glada budskap till dem som hädar, som hånar, som gör uppror emot Gud. Och det är här vi kommer fram till det jag tror är den springande kärnan i den här frågan om hur vår reaktion på samtidens antikristliga blasfemi ska se ut. Och jag säger inte att det är fel att protestera, att gå i en demonstration eller skriva sin åsikt på sociala medier, för all del. Protestera så mycket du vill, men hädare kommer fortsätta häda ända tills evangeliets budskap tar dem till fånga under Jesu kärlek. Det är det enda som kan skapa verklig skillnad. Och du kanske tycker att när jag säger det så låter jag lite naiv, eller rent utav att jag inte förstår allvaret i den här saken. Man säger att ja, men vi måste rösta på dem som vill återinföra blasfemilagarna och vill försvara den kristna kulturen. Och till det vill jag säga nej, det behöver vi verkligen inte. Vår uppgift som troende är att förkunna evangelium för världen. Det var det Jesus sände oss ut att göra. Förkunna evangelium för alla folk, säger han i Matteus evangelium. Och i apostlärningarna så står det, ni ska bli mina vittnen. Men när det är sagt, det finns massa hån av den kristna tron och den kristna livsstilen i världen idag. Och än värre så hånar man vår frälsare och herre. Man hånar Gud. Det är sant. Det gjorde man mot Jesus också. Om du läser i Bibeln så står det på flera ställen. Men frågan är ju hur Jesus reagerade. Han reagerade inte med att ringa till Herodes och be honom ta tag i saken. Han reagerade inte med att skriva i Jerusalem Post och skriva en protest mot att man tillåter såna här galenskaper. Utan han reagerade med evangelium. Och en som verkligen förstod det här med att stå i bräschen för evangeliets sak mot en fientlig värld, det är aposteln Petrus. Hela hans första brev är en studie i hur man ska leva i den här onda och svåra tiden, i den här världen som vi lever i. Och han säger så här, om vi läser i första Petrus brev kapitel 2, vers 21-25. Det blir några verser här, men vi läser dem allihop. Där står det så här, citat: "Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men har nu vänt om till era själars herde och vårdare." Slutcitat. Så här säger alltså Petrus att Jesus är vårt exempel när det gäller vilken attityd vi ska ha mot fiendskapen. Och Jesus, han hånades. Men det han gjorde som svar på det han fick uppleva, det var någonting som var väldigt oförväntat. För det första så svarade han genom att överlämna sin sak till fadern. Det står den... står här i texten att han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han behövde inte utföra någon egen dom. Och sen för det andra så svarade han genom att ge sitt liv för att vinna oss. Alltså, vi var alla vilsna som får, säger han, men han blev vår herde. Vi var alla syndare, vi var alla hädare, vi var alla fiender till Gud, men genom Jesus sår har vi blivit helade. Och det här är exemplet som han sätter upp för oss. Och aposteln Paulus, han var faktiskt också en hädare. Men han säger så här i första Timoteus kapitel 1, vers 12-14. Citat: "Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus." Så sättet som Gud mötte Paulus hädelse på, det var att Herrens nåd överflödade med tro och kärlek. Och det är värt att tänka på när vi ska svara på den här världens gudsförakt. Och aposteln Petrus, han visar oss också vad det är som ligger bakom världens hädelse och blasfemi. Han säger så här när han talar om förvandlingen som har skett i de troendes liv. Det är också från första Petrus brev, men här är det fjärde kapitlet och den tredje och fjärde versen. Citat: "Länge nog har ni levt som hedningarna vill, i orger, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter." Det här låter lite som OS-invigningen, får jag lov att säga. Men citatet fortsätter: "Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar." Så här säger han alltså att i världen finns det en ström som river med sig allt och alla. Och det är syndens ström. Och den är så omotståelig, den är så omöjlig att stå emot, för att den appellerar till just våra lustar och våra begär. Och det enda som kan stå emot den här strömmen, det är dels kunskapen om vart strömmen leder någonstans, att vi förstår att det slutar i fördärvet, och för det andra kraften som finns i den heliga ande, som är den enda som kan ge oss nya och heliga lustar och begär om du vill. Och det är det här som världen inte kan förstå, för att den har inte den här kunskapen och heller inte den här kraften. Världen kan inte acceptera att någon sätter frågetecken vid deras livsstil, att någon väcker deras samvete och kallar dem till omvändelse. Om vi nu för ett ögonblick ska vända tillbaka till OS-invigningen i Paris, eller rättare sagt, låt mig tala om allt annat än just detta ögonblick som blev så omdiskuterat. För problemet är inte, menar jag, en blasfemisk dragshow. Problemet är inte en skäggig man i kvinnokläder, det är som det är. Problemet är det gudsuppror som ligger bakom. Och det gudsupproret, det finns i så mycket annat också. Och vi ska inte tro att om vi bara lyckades skapa en homogen grupp av människor som alla tänkte lika och respekterade kristna, så hade vi haft en perfekt värld. Därför att gudsupproret, det handlar inte bara om HBTQ-agendan, utan det handlar lika mycket om främlingsfientlighet och girighet och andra saker som kristna ofta inte alls verkar reagera lika starkt emot. Jakob, som jag citerade innan när han talade om hånet mot de troende och hädelsen mot det sköna namnet, så säger han att det är de rika som hånar det sköna namnet som har nämnts över oss, samtidigt som han la märke till att de troende gav större heder till rika som kom till församlingen än de gav till de fattiga. Så det finns en fara i att vi förblindas av det, ska vi säga, synligt vulgära i könsupplösande och sexualiserade shower och liknande. Och en del kristna valde också att försöka tolka alla möjliga symboler i den här OS-invigningen. Någon kom ridande på en häst och det blev till en av apokalypsens ryttare. Någonstans var det ett förgyllt oxhuvud i bakgrunden på ett podium och det blev till en guldkalv och så vidare. Och det blev satanistisk symbolik i kubik, som om OS-invigningen var någon slags mystiskt pussel som skulle läggas, och jag tror att det är helt fel väg att gå. För därför att samtidigt som vi sätter fokus på de här sakerna, så märker vi ofta inte den blasfemi som består i att vi stänger till exempel landets gränser för de utsatta i världen. Vi behandlar alltså inte, vi älskar inte vår granne, vår nästa, som oss själva. Vi utsuger fattiga länder för att öka vårt eget välstånd. Vi har blivit mammons slavar. Och vi deltar utan kritik i ett samhälle som hånar Gud genom att förakta de fattiga, invandrarna, de utslagna, de som är annorlunda och så vidare. Vi har gängkriminalitet som sprider sig vidare omkring, där kristna verkligen borde se sitt ansvar och sin roll. Vi har upplopp i Europa mot invandrare och av invandrargrupper, och det är en oro som sprider sig, och frågan är hur vi som kristna kan svara och borde svara i uppoffrande kärlek. Ska vi låta oss passiviseras genom att gå fram den politiska vägen där vi fråntas evangeliets verktyg? Eller ska vi radikaliseras genom att skapa våldsamma medborgargarden och försöka skapa någon slags revolution som ska bevara det vi menar är viktigt? Jag tror att det kristna svaret är någonting helt annat. Och om man ska säga någonting dessutom om OS, så är det inte heller så att elitidrotten med dess förgudning av människor är på något som helst sätt ofarlig om man bara får ut de perversa små detaljerna. Här finns det en tankegång som är Guds och människofientlig. Och vårt svar på den här strömmen, det är fortfarande evangelium. Jag tycker att aposteln Petrus formulerade så otroligt bra att jag vill ta mig tiden i slutet av det här programmet för att läsa några verser. Och så ska du se att det som sades för 2000 år sedan, det är otroligt relevant för oss idag också. Och jag läser igen från första Petrus och det tredje kapitlet, vers 8-16, citat: "Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Slutcitat. Och här säger alltså Petrus att vi ska välsigna. Vi ska brinna för det goda och vi ska svara med respekt och ödmjukhet och vi ska ha ett gott levnadssätt i Kristus. Och enligt Bibeln så är det just det här som är det enda som kan skapa en verklig förändring i världen. Att vi får vara himlens ljus i mörkret. Och vi vet att när vi går på den här Jesusvägen som är självuppoffringens väg, kärlekens väg, så är det vägen till seger. För lammet, Jesus Kristus, har segrat. Det är lammet som har segrat och vi segrar med honom. Amen. Till slut i det här programmet så ska vi lyssna på en sång och det är sången Jesus jag vill älska dig med Kristina Imsen. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmen har också sänds i närradio och vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
När jag ser dig vandra upp mot kullen, förföljd av ropen från en hatisk mängd, hur du sakta dignar under korset ut av pöbelhopens massa träng. Hånad och förnedrad tar du stegen mot det mål du ensam fått att nå. Undergiven fader, detta var hans vilja för att nå jag skulle få. Jesus, jag vill älska dig, älska dig för evigt, för att du för mig dig utgav så. För din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördolda vrå. Du är min och jag är din, jag din för evigt, snart på skyarna vi mötas. Jag vill älska, älska dig för evigt, du är värd min lovsångar. Ut ur dödens boningar du träder, segerrik och full av härlighet. Själv du är uppståndelsen och livet, du var död men lever nu, jag vet. Den kraft du lovade att sända, den är över dina vittnen nu. Över hela jorden skall ditt namn förkunnas, konungarnas kung är du. Jesus, jag vill älska dig för evigt, stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördolda bro. Du är min och jag är din, jag din för evigt. Snart på skyarna vi mötas ska. Jesus, jag vill älska, älska dig för evigt. Du är värd min lov. Älska dig för evigt, för att du för mig dig ut av skor. För din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördolda ro. Du är min och jag är din. Jag vill älska, älska dig för evigt.